Hej, du lyssnar på en podd från nyhetsbrevet om EV. Vi finansieras av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center som värd. Jag som pratar idag heter Mats-Ola Larsson. Och idag träffar jag Maria Taljegård. Du jobbar på Chalmers. Du är enhetschef och biträdande universitetslektor på energiteknik som är en del av miljö- och energivetenskaper här på Chalmers. Och igår blev du faktiskt docent. Grattis!
Ja, tack så mycket!
Och du forskar bland annat om hur man kan integrera elbilsladdning i elsystem och elnät och sånt där. Och ni bygger modeller och studerar effekter av en massa saker. Och det har jag kommit hit för att höra mer om. Är det ungefär rätt beskrivet?
Det var väldigt bra beskrivet. Ja. Okay. Spot on.
Du börjar med att berätta lite grann om vad du och dina kollegor gör för typ av forskning.
Ja. Men som du nämnde så jobbar jag ju mycket med transportsektorn, hur vi kan integrera den i elsystemet. Men vi är en forskargrupp som jag tillhör, en stor forskargrupp, ungefär 15 doktorander, några postdoc och så är vi några seniorer. Och hela forskargruppen tittar på omställningen av elsystemet. Så att vi är några då som tittar på transportsektorn, speciellt personbilar, men vi har även också börjat titta på lastbilar och bussar, hur vi ska integrera det i elsystemet och elnätet. Men sen har vi också kollegor i gruppen, andra doktorander som jobbar med integrering av förnyelsebar energi, sol- och vindenergi. Vi har några som jobbar med elektrifiering av industrin. Och eftersom att vi är en ganska bred grupp som jobbar med olika delar av elsystemet så kan vi bygga modeller och verktyg tillsammans för att analysera det. Och då kan vi se, liksom, jag kan fokusera på transportsektorn men fortfarande få hjälp med de andra delarna som också kommer påverkas och hur de kan samverka med varandra.
Så alla aspekter av elsystemet är egentligen med någonstans i er forskning då?
Ja, skulle jag säga.
Det inte är väldigt perifert förstås, men de viktiga delarna är med.
Ja, vi tittar på olika sektorer och olika energislag och hur de ska samverka.
Mm. Och vad drar ni i systemgränserna då? Sverige, Västra Götaland eller vad är det?
Ja, vi tittar på olika delar. Vi startade att modellera hela Europas elsystem. Men sen har vi gått mer och mer lokalt, så vi har modeller, ja, då dels för hela Europa, men vi har också modeller för att titta på det nordiska transmissionsnätet. Vi har modeller som tittar på Sverige, VGR har vi en modell för.
Alltså Västra Götaland får vi säga, för utsocknes.
Ja, Västra Götaland, ja. Och sen så har vi stadsmodellen som tittar på olika städer, bland annat Göteborg. Och sen så har vi en lokal elnätsmodell som tittar liksom på sista 400 voltsnätet ut till kund eller ut till olika abonnenter, och den täcker hela Sverige. Så vi har utvecklat de här olika modellerna ganska mycket beroende på forskningsfråga. Så forskningsfrågan brukar stå i centrum för oss och sen så får vi anpassa både liksom vilket geografiskt scope, vilken geografisk region, hur vill vi bygga upp modellen för att kunna svara bäst på den frågan.
Berätta lite mer om de här modellerna. Hur gör man en sån här modell för oss som inte redan gör det?
Ja, vi har lite olika typer av modeller. Oftast jobbar vi med optimeringsmodeller, men vi har även en del simuleringsmodeller.
Och en optimeringsmodell, vad gör den?
Ja, först får du utgå ifrån forskningsfrågan då. Du kanske vill titta på hur ska vi bygga Europas elsystem så mest optimalt som möjligt, eller hur vill vi integrera elbilsladdning på bästa sätt? Och då utgår vi ofta från, okej, då har vi, till exempel skulle det ju kunna vara att titta på, vi vill göra det så kostnadseffektivt som möjligt, givet olika villkor eller antaganden. Så då bygger du in i modellen kanske att du vill uppnå ett visst miljömål. Vi ska klara ett visst miljömål, hur gör vi det mest kostnadseffektivt? Du bygger också in i modellen att du har vissa tekniska begränsningar. Hur mycket vindkraft kan vi bygga på olika ställen för att mata elnätet? Vi har tekniska begränsningar i elbilsladdning, laddeffekter till exempel, eller de vill ut och köra. Så det är också en begränsning som säger att när de är ute och kör kan vi inte ladda, och nu står de parkerade hemma och då kan vi optimera deras laddning beroende på elpris, beroende på hur lasten ut är i nätet. Mm. Och sen har vi också ganska mycket data som går in i de här modellerna.
Och den här typen av data, det är förstås, modeller består ju egentligen av data som man på något vis studerar. Och det här låter ju som att man behöver en oändlig mängd data om väldigt många olika saker. Om man tittar på, först så tänker jag, data, det blir väl typ hur många bilar ska det vara i systemet då? Men vilken typ av data är det egentligen som ni plockar in, och var får ni de här uppgifterna ifrån?
Ja. Oftast är ju kvaliteten på det resultaten du får ut av modellen beror ju väldigt mycket på vilken inputdata, vilken data stoppar du in i modellen och vilken kvalitet har den. Så det är ju en stor del av vårt arbete är ju både att samla in data, att ta statistik, data från olika källor för att sen bearbeta det. Ofta kommer ju inte ett datasätt och är perfekt från början, utan det är får extrapolera, och ibland får vi också skapa syntetisk data utifrån den datan som finns.
Syntetisk data får du förklara.
Syntetisk data är att du utgår ifrån ett datasätt och sen så tittar du liksom på vilka trender finns, och så kan du skapa ytterligare till exempel elbilsladdningsprofiler utifrån den datan du har.
En typ av data är ju då det du var inne på, antal laddare, vilken typ av laddning de levererar, hur fordonen ser ut som kan ta emot det, och hur, antar jag, teknisk utveckling ser ut i det sammanhanget. Men det är ju egentligen bara en liten del av det här elsystemet kring laddning. Det måste vara en massa mer typer av data ni får in för att modellen ska funka. Vad är det mer du plockar in, och var får du det ifrån?
Ja, det beroende på vad. Vi använder oss av de här stora Eurostat, SCB. Som högskola så har du också ofta tillgång till lite mer känslig data, eftersom vi nästan aldrig publicerar öppna datasätt, utan oftast modellresultat på den datan. Men sen så ibland så får vi också samla in själva, som till exempel runt elbilsladdning, som ju är centralt i min forskning och väldigt viktigt att få bra data på, och det fanns inte. Så då startade vi 2022 ett projekt där vi samlade in data från elbilsägare. Så vi slumpmässigt så skickade vi ut en inbjudan till ett par tusen elbilsägare, och 400 av dem valde att gå med i studien. Och då loggade vi, så vi samlade in både deras kördata och ladddata under ett års tid. Sen hände det lite saker längs vägen, men för vissa elbilsägare de sålde bilen och så alla är inte fullt ett år. Men vi har många elbilar som har laddat och kört under ett års tid, och då har vi tittat på och samlat in all den datan. Behandlat och bearbetat den och skapat ett datasätt över elbilsladdning, och är man intresserad av det så får man jättegärna återkomma, för vi delar gärna med oss av den och använder den i olika studier.
Och då är det ju intressant, alltså fordon används ju på många sätt beroende på vilken typ av användare man är. Man tänker direkt på första bil, andra bil, men det finns ju naturligtvis en massa bilar som används i tjänsten. Det finns fordon som är specifika för organisationer som har väldigt förutsägbara rutter. Allt det där antar jag att ni försöker hitta representativa data för en så stor andel av flottan som möjligt.
Ja, precis.
Men en speciell grej, nu spånar jag bara, men en speciell grej med elfordon är ju att man kan förvänta sig att användarmönstren förändras i takt med att nya användargrupper har råd med eller hittar en modell som passar för dem. Det här är ju till skillnad från förbränningsmotorbilarna då inte riktigt moget. Måste vara en liten utmaning för er då, om ni ska prognostisera eller modellera framåt.
Ja, men definitivt. Och därför var det ju så, det här hade inte kunnat göras bara om det hade gått till 2020 eller innan dess. Vi startade ju slutet på 2022-2023. Och har försökt att få en så bra representation som möjligt. Olika åldrar, olika inkomstnivåer, olika. Men det är klart att datan till viss del fortfarande är färgad av att det är de som har med lite mer ekonomi som har kunnat möjlighet att köpa en elbil. Men vi har också försöker anpassa det i när vi skalar upp datan. Till exempel, nu var det inte så farligt, men vi var lite rädda att vi skulle få en överrepresentation. Vi har en liten överrepresentation av folk som är pensionärer. Och det, jag gissar att det är de som kanske har mer tid också att gå med i en studie. Och det försöker vi kompensera för då.
Okej, men det gäller väl all form av forskning som går från data, att det inte är säkert att den är helt representativ. Nej. Man får försöka ta
det. Nej, och speciellt till exempel inte laddmönstren. Så att jag tycker, det har vi ju tittat på, det är väldigt spännande, för vi har dels tittat på, okej, men hur laddar folk idag? I alla fall utav de 400 som vi har samlat in, hur har de laddat? Vad påstår de hur de laddar? Vi gjorde också en enkätundersökning och frågade dem, vad skulle du säga att du har för laddstrategi? Frågade vi dem, laddar du på pris? Laddar du när du har ett behov? Laddar du direkt när du kommer hem, oavsett state of charge, alltså batterinivå? Men sen så har vi också analyserat datan i efterhand och sett vilken laddstrategi har de faktiskt, hur stor andel av tiden har de faktiskt utnyttjat olika typer av laddstrategier. Men det kan ju också komma att förändras, och det är ju det vi tittar på i våra modeller, att och ibland stoppar vi bara in körmönstren och ser att så här kör folk. så här har de här kört. Men hur, om man skulle välja en annan laddstrategi än den de själva har valt, hur skulle det påverka elnätet? Om alla till exempel skulle ladda mot ett lågt elpris majoriteten av tiden, eller om man skulle ladda, om vi nu då i framtiden inför effektavgifter, hur kommer det påverka laddningen? Och det kan ju inte vi se i vår historiska data, eftersom att då...
Just det, då fanns inte detta.
Nej, precis. En tredjedel av våra elbilsägare som gör loggat har ett timpris och nu kvartspris då på el.
Och resten, alltså två tredjedelar, de har det fast. Det kostar en fast pris per kilowattimme då.
Ja, eller ett sånt rörligt elpris också. Men det är ju fortfarande så att det rörliga elpriset är ju ett genomsnittspris på el över en månad. Så det påverkar ju... Det påverkar kanske mycket el du skulle vilja använda den månaden om det är ett högt genomsnittligt pris, men det påverkar inte en viss timma att jag använder el, och du har ju inte en direkt, utan du är ju en del av dem som påverkar det rörliga priset när du laddar, men det är inte så direkt att nu ser jag ett elpris och det är det jag kommer få när jag laddar här.
I ett datasätt då så har ni en kategori som går på spotpris.
Ja, men de laddar inte. Det är väldigt få som laddar enligt spotpris hela tiden när vi analyserar det. Men de har ett timpris och det är också intressant. Ja.
Och sen så kan ni också studera, okej, du har ett timpris, hur laddar du då? Och då kanske man inte bara optimerar mot pris, utan det finns andra faktorer, rimligen. Ja, jag tycker att jag vill ladda trots att det är dyrare för att jag behöver åka iväg sen. Eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och så har ni en kategori som har ett rörligt pris, men där det där huruvida jag laddar nu eller sen inte spelar stor roll.
Mm.
Och så har ni ytterligare en kategori som egentligen har ett sådär som jag var van vid förr. Ja. Det kostar x kronor per kilowattimme, punkt.
Mm. Mm.
Och det ger ju er möjligheter att se om det finns några skillnader då.
Ja, det gör det. Jag trodde de skulle vara lite större, men vi kan tydligt se. Vi ska fortsätta titta på det här, för jag tycker det är väldigt spännande. Men vi har tittat på, liksom, beroende på vad spotpriset är, hur troligt är det att du kommer, och vad är sannolikheten att man laddar? Och då kan vi se att de som har ett timpris tydligt laddar mycket mer när det är ett lågt elpris, eller när det är lägre än genomsnittet under det dygnet. Liksom. Medan om det är ett högt elpris, då laddar man ungefär lika mycket som den andra typen av elpris. Så det kan vi se att det styr ändå. Även om man, som du säger, inte alltid laddar på lågt elpris.
Jag antar att ni frågade i enkäter och så. I enkäterna har ni frågat om det här. Vad är det som bestämmer när du laddar?
Ja, det vi kan också se att state of charge spelar stor roll, såklart. Mm. Att om du har en låg batterinivå och det är ett högt elpris, så kan det ändå sammanfalla att du laddar.
Så nu är det visserligen dyrt att ladda, men batteriet är svagt, som man säger.
Ja.
Så jag laddar i alla fall, men jag har ganska mycket kvar i batteriet, jag behöver inte köra långt. Ja, då laddar jag inte nu.
Ja.
Så intelligent är väl elbilsägaren.
Det vi kan se också är att man laddar mycket oftare än vad man egentligen behöver. Vilket också är väldigt spännande.
Okay.
Att det är många fler som laddar fler gånger i veckan. De flesta behöver ladda någonstans mellan 1 och 2 gånger i veckan. Om du då laddar, inte fullt, men laddar till 80% av ditt batteri. Medan många laddar mycket fler tillfällen. Vilket gör att den totala batterinivån på hela flottan ligger någonstans mellan 60-80%. Så vi har en ganska hög, liksom, total batterinivå på hela flottan. Vilket ju från min, som kommer från elnätssidan, är väldigt spännande. För det gör ju att det finns, liksom, en kapacitet att som man skulle kunna utnyttja för lastbalansering och olika saker.
Just det, alltså återföra el från batteriet till nätet, så vehicle to grid. Vi kanske återkommer till det lite.
Ja. Man har märkt det att man har en timer så att det går på en viss tid. Så många av dem som laddar på lågt elpris kanske startar exakt klockan 11, exakt klockan 12, exakt klockan 1. Så det är inte alltid så att du vill ta de mest optimala timmarna, utan att du väljer att elbilsladdningen går på en viss tidpunkt på dygnet.
För att det är då som det rent statistiskt sett är
ofta
sannolikt att det är billigt.
Ja, och det är ganska många som startar det här manuellt. Jag trodde det skulle vara fler som hade det automatiskt, men ungefär 50-50. Utav de som styr sin laddning, vilket är ungefär en fjärdedel av användarna, vilket ju också motsvarar ungefär en fjärdedel av användarna som då, en fjärdedel till en tredjedel av användarna som har ett rörligt elpris, eller ett timpris. Och ganska ungefär hälften har något automatiserat som gör att laddningen går igång.
Men det är ändå så pass många som hälften. Nu är ju detta ett urval då, folk som valde att vara med i en enkät, men trots allt. De är säkert intresserade av och kanske välvilliga och sånt där. Mm. Och trots detta så är det ganska många som gör det här manuellt som inte använder teknik.
Ja.
Vad har du, du kanske inte vet, men har du bara någon spontan fundering över vad, vad kan det bero på? Att det är ganska enkelt eller man tycker man har ingen lust att installera den här appen eller vad som nu behövs? Ja. Eller?
Jag vet faktiskt inte, men det skulle kunna vara något sånt. Ja.
Ja, okay.
Vi har en ganska stor spridning på elbilsägarna som deltar i studien. Mm. Så vi, visst, vi har de som är väldigt teknikintresserade och så fort jag skickar ut någonting så återkommer de och återkopplar hur deras teknik funkar och hur solcellerna är anpassade utifrån elbilsladdning och så vidare. Men vi har, är det också med de som, för vi skickade ut en enkät innan och efter vi loggade, alltså samlade in datan från bilen. Och då var det ju vissa som inte ens, de, vi var tvungna att ta enkäten över telefon för han visste inte hur han skulle svara på frågorna digitalt. Så att det, och det var ganska intressant att se att vi, vi har ändå fått med de som inte är jätteintresserade.
Mm. För i det här jag var inne på tidigare, att elfordonsmarknaden inte är mogen, det kommer att sprida sig till nya användargrupper eller fler användargrupper. Mm. Och där är det ju ändå så att teknikintresset varierar och väldigt många kommer att ha elbil utan att vara det minsta intresserade av att förstå hur elnätet funkar och som tycker det verkar för krångligt för att förstå alla de här grejerna. Mm. Även de kommer att betyda mycket elnätet så småningom. Mm. Ni får ju en liten inblick i den här spridningen då.
Mm.
Och bara en spontan reaktion från min sida.
Mm. Och det kommer att vara majoriteten sedan tror jag. Mm. Som, inte, som kommer att vilja ha allting automatiserat och ser jag på min elräkning sedan att jag får ett mycket lägre pris av att låta mig någon annan styra min laddning och jag kan märka att jag har fullt batteri eller jag har tillräckligt batteri när jag ska ut och åka och då kommer man att gå med i en sån. Och det kommer finnas vissa som absolut inte vill, som vill, alltid vill ladda sin bil fullt direkt när de kommer hem. Och sen kommer vi också ha en spridning. Nu pratar vi ganska mycket om de som har en egen privat laddbox och kan använda den fritt. Men vi har ju också de som kanske delar laddbox. Eller man kanske inte delar laddbox men du delar effekt. Du bor i ett parkeringshus med ett antal laddare och där finns en maxeffekt som man beroende på hur många som står och laddar så får man dela på den. Vi kommer fortfarande ha de också som laddar på publik laddning till och från arbetet eller längs vägen. Och de är kanske också lite underrepresenterade för vi kan se att många har, idag har 80% av de som är med i studien har en privat laddbox hemma.
Mm. Men inte fler än så?
Nej.
Alltså ni har ändå flera tiotal som är med i studien som inte kan göra så kallad hemmaladdning för de har ingen laddbox. Var laddar de?
De delar en laddare till exempel. Du bor i en bostadsrättsförening där du delar laddare med andra. Sen i de 80% inkluderar också folk som är i en bostadsrättsförening men de har en fast parkeringsplats där de har samma laddare varje. Då har vi liksom sagt att de har ju ändå de kan kontrollera sin laddning och till samma parkering. De vet att de kommer ha en laddare.
Alltså jag tycker det är väldigt intressant med, vi har ju skrivit om detta i nyhetsbrevet ibland. Användargrupper som förr eller senare kommer att mer eller mindre behöva ha en laddbar bil därför att det är dit som regelverket styr försäljning av nya fordon och till slut så kan du inte längre välja så enkelt. Och då finns det ju många bilanvändare som inte har en egen eller fast parkering och de kommer att ladda sina fordon på något annat sätt. Mm. Och det beskrivs ju ibland som ett hinder och det kanske är det. Det behöver vi inte reda ut nu. Mm. Men ni har ju ert datasätt, åtminstone undersökningar av den kategorin elbilsanvändare.
Mm.
Det är kul.
Ja, det finns stora användningsområden, eller många precis. Användningsområden för den här typen av data.
Ni har ju tittat en del på effektavgifter och ja. Priset, hur det påverkar laddbeteende, vad ser ni där?
Vi ser att det har en ganska stor betydelse. Som jag nämnde här i datasättet så kan vi ju se att de som har ett timpris på el, de har, styr också till viss del sin laddning och att det kommer få effekter på elnätet. Vissa av de här prissignalerna kan vara bra, men andra kan också skapa mer oreda egentligen. För att om alla skulle styra, våran modellering visar att om alla skulle styra på samma prissignal så får vi ju konsekvensen att vi skapar effekttoppar eller ett stort effektbehov vissa tidpunkter. Vilket ju skulle vara problematiskt för elnätet.
Ja, så vi tar mitt exempel där jag har fram till för ett tag sedan hade jag en eltariff som gick på vissa timmar. Så var det ladda mellan de här timmarna då såklart på kväll och natt. Och sen så slutar ju de någon gång den där tariffen. De börjar någon gång och slutar någon gång. Och då kan man tänka sig att tariffen i sig skapar en topp. Är det det du är ute efter?
Ja, men precis.
Så att om alla i mitt kvarter har samma tariff, vilket ju alla hade, och alla börjar ladda klockan 10 på kvällen, så blev det en topp där.
Ja, och precis det vi ser i vår modellering. Vilket ju kanske är, man kan förutse liksom att då kommer alla vilja välja den timmen då med lägst elpris och utanför.
Ja, alla som inte har nästan tom batteri som tänker att de behöver ladda lite tidigare kanske då.
Eller om man delar laddar eller som vi pratade om innan.
Just det,
men
just det.
Om du har möjlighet att styra din laddning och du vill få så låg kostnad som möjligt på din elräkning så blir det så.
Men visar era studier att det här kan bli ett problem då? Vad tror ni?
Ja, men vi har också tittat med vår simuleringsmodell över 400 voltsnätet. Så det är ju det lokala nätet. Vi har inte tittat så mycket på det regionala nätet eller mellanspänningsnätet. Men det lokala nätet, 400 volt, sista transformatorn ut till ditt hem med elen. Och då kan vi se att det spelar väldigt stor roll hur mycket investeringar vi måste göra i elnätet. Beroende på vilken av de här designen då, eller utformningen av effektavgifterna man väljer. Och ingen effektavgift alls och många laddar på ett spotpris. Det gör ju att många väljer samma timmar. Sen skulle man ju kunna fördela det kanske med någon typ av aggregator som hjälper till att fördela laddningen på olika timmar. Men det kan skapa nya effekttoppar som inte är på kvällen då, utan snarare på natten när vi har ofta lågt elpris eller mitt på dagen.
Men då blir ju till slut, om det här händer, så borde elpriset stiga då, om det blir en topp på natten plötsligt. För när elpriset är högt, det beror ju på hög efterfrågan.
Bra
så
fråga.
Kommer inte det här att hänga med på något vis?
Det är en bra fråga och elpriset sätts just på elprisområdesnivå. Så det påverkar inte så mycket hur det ser ut på den lokala nivån.
Just det, så man så kan fortfarande
hur stor
få...
Så hur stor elbilarna utgör utav hela elprisområdet som de sätter, hur stor påverkan de får på det totala elpriset. Men ja, det egentligen så de skulle kunna få en effekt på elpriset. Men sen har vi mycket annat som också sätter.
Så det tänkbara negativa effekten skulle vara att om avgifter utformas på ett sätt som skapar nya artificiella effekttoppar eller en ny topp där det är rationellt för den enskilde att börja ladda och väldigt många gör det, så kan det skapa behov av ny utbyggnad i det lokala nätet långt innan det skulle synas på spotpriset, timpriset på el, för det är olika system eller på olika nivåer egentligen.
Ja. Och speciellt om då kanske vissa områden går lite snabbare utbyggnaden av elbilar versus andra områden. Så kan ju det området då som man bygger snabbt ut elbilar, många väljer timpris och laddar när det är lågt spotpris.
Det här måste ju vara en huvudvärk för de lokala elnätsägarna. Eller en intressant fråga snarare för att uttrycka mig mer neutralt. Träffar du sådana? Hör du vad de tänker om detta?
Ja, men vi jobbar mycket med elnätsägarna. Ja. Och det...
Hur tänker de kring prissättning och information? Och det låter som ett stort projekt framöver när elbilsladdning blir allt vanligare.
Alltså våran forskning visar ju ändå att vi kommer att kunna integrera ganska stor mängd elbilar. Designen på hur man väljer kommer att påverka. Men även så är det inte vid 10-20% av transportsektorn eller personbilar där vi får problem, utan det är snarare när vi kommer över hälften. Men det kan ju ske snabbare i vissa områden till exempel.
Ja, det är ju väldigt stor skillnad i elbilsspridningen mellan, än så länge. Skillnaden kanske minskar, men än så länge är det ju det.
Men sen om man inför, för det har funnits lite olika sätt att införa effektavgiften. Och i våran studie så har vi tittat på olika varianter av det. Dels har vi ju den här som du nämnde, att man har en effektavgift som är aktiv vissa timmar. Kanske från 7 på morgonen till 8 på kvällen är väldigt vanligt till exempel. Och då kan du få problem för att många laddar precis utanför det. Så det är ungefär samma konsekvens som om du inte hade haft en effektavgift. Men om du istället har en effektavgift som är aktiv alla timmar. Det skulle kunna vara alla timmar på året, men också alla timmar över på vintertid till exempel. den är bättre, ja, för att då kommer du att välja att inte ladda din elbil samtidigt som du har en annan hög hushållslast för att hålla nere din effekt, eller din toppeffekt från ditt hus. Men däremot så ser du inte vad andra gör. Så om din granne producerar väldigt mycket el så skulle det kanske vara fördelaktigt ur det lokala elnätssynpunkten att du laddar din elbil trots att du använder mycket annan el. För grannen här har solceller och genererar ganska mycket el här mitt på dagen. Men nu har du din effektavgift som gör att du ändå inte väljer att ladda elbilen mitt på dagen. Så att det hjälper för att du håller ner alla hushållen. Men å andra sidan hade det varit ännu bättre om du såg de olika hushållen i ett område eller på en gata eller alla som är anslutna till samma transformator till exempel.
Så det optimala är egentligen inte system som styr att optimera individuella elköpare för att de andra i samma som är uppkopplade mot samma transformator, det är egentligen där vi borde optimera.
Ja. Ja. Mm. Det kan vara svårare att implementera, precis.
Ja, men det är dit vi borde sträva alltså.
Ja, det finns ju lite till exempel på energigemenskaper där man går ihop kanske flera fastigheter eller ja, så. Mm. Men det är på lite mindre skala och mer drivet från kanske fastighetshållet snarare än från elnätsägarnas.
För det är ju en jätteintressant forskningsfråga och även förstås administrativ fråga för ganska många aktörer i samhället.
Mm.
Jag har inte hört jättemycket om detta, men det beror säkert på att jag inte forskar på området. Mm. Men just det där med att samordna de lokala användarna, eftersom vi i allt högre grad också blir mikroproducenter av el.
Ja.
Jätteintressant forskningsområde.
Mm. Och sen jag som tittar på olika nivåer i elsystemet. Så att när vi har ett lågt elpris, då vill vi typiskt att många ska använda mycket el. För att har vi ett lågt elpris betyder det att vi har mycket produktion av el i förhållande till elbehovet. Så då vill vi egentligen att folk ska ladda sin elbil. Så har vi en effektavgift som är aktiv alla timmar så skulle det kunna bli så att det finns kapacitet i det lokala elnätet. Men då vill du ändå inte ladda din elbil för du vill inte överstiga din effektavgift. Men ur systemperspektivet skulle det vara väldigt bra om du laddade din elbil för att det finns mycket el i systemet som produceras.
Så om jag sammanfattar det du säger så får du säga om jag sammanfattar bra. De verktyg som vi idag använder, vi i bemärkelsen de som sätter priset på elen, elnätsägarnas tariffer eller avgifter. Och i slutändan är det ju en politik kring det här också, vilka avgifter som behöver tas ut och så.
Mm.
Det är ganska omoget system.
Ja, men det skulle jag nog säga. Ja.
Och det är svårt. Behöver mogna för att behovet av det ökar. Inte lite, utan ganska mycket som du beskrev. När fler än hälften av alla bilar laddar. Mm. När en ännu högre andel har lokalproducerad el och så.
Mm. Men, och det är ganska svårt.
Mm.
Så vi har ett nytt projekt nu. Ett tvåårigt projekt där vi ska försöka titta på hur vi gör det på bästa sätt.
Ah,
för det är inte, vi har inte kommit fram till vad som är mest optimalt. Vi kan säga liksom vad som är bättre än något annat. Men vi skulle nog försöka hitta någonting som är ännu bättre.
Då får vi göra en ny podd.
Ja.
Två.
Förhoppningsvis kanske vi kommer fram till tidigare. Det blir ju lite akut.
Ja. Okej, en delrapport.
Ja.
Ring mig så gör vi en ny podd.
Ja.
Du Maria, ni har ju jobbat en del med vehicle to grid, alltså återladdning från fordonsbatteriet till nätet. Kan du berätta lite om vad ni har sett där?
Mm. Vi ser ju att det finns stora fördelar med återmatning till nät, alltså vehicle to grid. Du kan minska kostnaden för det totala elsystemet. Du kan minska behovet av investeringar i stationära batterier, vilket ju både är ur kostnadssynpunkt men också ur miljösynpunkt bättre.
Mm. Det här är ju batterier egentligen.
Fast ja, precis. Ja. Som får en dubbel användning då. Ja. Det finns har alltid funnits ett stort men. Hur kommer fordonstillverkarna att ställa sig mot batteriets garanti? Och det kommer ju också påverka om elbilsägare kommer vilja gå med och bidra med vehicle to grid. Men nu säger ju flera av biltillverkarna, till exempel Volvo Cars och Volkswagen, att Volvo Cars går ut med 3000 kWh per år, och det är mycket, får du använda och du fortfarande har batteriets garanti. Vilket gör ju att jag tror att det kan bli mer attraktivt.
Mm.
Och då ser ju vi stora systemnyttor med vehicle to grid.
Men om vi antar att i fordonstillverkare i samråd med sina batterileverantörer och med den erfarenhet de skaffar sig, att de inför restriktioner, vårt fordon får lånas ut vehicle to grid inom de här ramarna, och att man hittar system som gör att kunderna tror på det här och börjar använda det. Och det förutsätter väl att de får någon sorts ekonomisk nytta av detta och sådär. Finns det någonting som skulle innebära besvär för det lokala nätet, eller är det bara frid och fröjd? Det är bara att köra, eller behöver man ta hänsyn till detta på något sätt?
Ja, och det blir ju samma sak för att som övrig laddning, för att ska du ju också ladda och återmata till nät, så vill du ju ladda när det är ekonomiskt, ja, när det är lågt elpris, och då kommer du ladda extra mycket då för att sen ladda tillbaka till nätet, och då kanske många gör samma sak. Så här behöver du också hålla.
Så det skapar nya.
Det kan skapa.
Ladda nu och sälj sen. Precis som stationära batterier. Det är ju hela affärsidén med dem då. Ja. Och så använder du ditt bilbatteri på liknande sätt, fast i mycket mindre skala.
Ja.
Och då, om många gör det samtidigt, så blir det en effekt, ett effektbehov i sig då.
Ja, eller, ja precis. Så, att, och, men det ska, så det här, på vilken nivå ska det hjälpa det lokala elnätet? Ska det balansera på elprisområdesnivå hur mycket el som produceras och används? Så beroende på så kan det ju hjälpa till, och det kan ju vara både liksom på långtidan energiarbitrage, men det kan ju också vara att man hjälper till med elkvalitet och andra mer kortare för elnätet.
Även det här låter komplicerat, alltså, det vill säga ganska omoget. Ni och andra behöver jobba mycket med detta för att hitta ett optimerat system.
Ja, så det ska vi fortsätta, speciellt nu då när vi ser att fordonsägarna och vi ser att tekniken också börjar komma i både fordon och laddare. Det är någonting vi vill jobba vidare med framåt. Vi har frågat elbilsägarna som var med i studien, de här 400, hur de ser på vehicle to grid. Och det är ju alltid svårt, för det är klart en grej är vad du svarar i en enkät och sen i verkligheten. Men det har vi frågat, om du vet att ditt batteri kommer vara fulladdat och du får en liten ekonomisk kompensation, skulle du vara villig att låna ut ditt batteri till elnätet för vehicle to grid? För i- och urmatning till nätet. Och då svarar mer än 80% av dem svarar att de skulle kunna tänka sig att låna ut halva sitt batteri till elnätet. Så det är många som svarar att de skulle kunna tänka sig. Men det är klart, det här är en enkät och sen är verkligheten något annat. Och vi har ett urval som vi har pratat om tidigare. Ja, okay. Men jag tror att det finns ändå ett intresse för det. Och så länge det inte påverkar din möjlighet att använda din bil, vilket ju också är den totala batterikapaciteten är ju så stor i förhållande till vad både elnätet och vad vi ser i vår modellering elsystemet skulle behöva. Om du jämför ett stationärt batteri du köper hemma versus ditt elbilsbatteri, så är det ju många gånger större.
Vilket är större?
Elbilsbatteriet är ju så mycket större. De som köper ett stationärt batteri köper ju ofta 10 kWh eller kring där, medan ett elbilsbatteri ligger ju då upp mot 70-80 kWh. Så att det är en enorm kapacitet. Alla kommer inte behöva delta, och alla kommer verkligen inte behöva delta med hela sitt batteri för att uppfylla de behoven som kan finnas.
Så det är en väldigt stor kapacitet i takt med att elbilsanvändandet ökar då. Så rejäl potential för att balansera en massa positiva tjänster för elnätet. Ja. Alltså. Sen hur man får till det här, det är ju ämne för en annan podd. Själva affärsupplägget och så, vem som tjänar pengar och allt det där. Men ni tittar på effekter på elnät, och det är nog så intressant. Ja, är det något mer du vill lägga till, eller ska vi dra ett streck?
Det finns mycket att lägga till, men jag tror att idag får vi dra ett streck och så får vi återkomma, tänker jag.
Ja, Maria Taljegård, tack för att jag fick komma. Mm. Och du som har lyssnat på detta har hört en podd från Nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center som värd. Jag som pratade idag med Maria heter Mats-Ola Larsson. Och musiken i programmet är skriven och framförd av gruppen Vintergatan.